When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Den här veckan samarbetar Så in i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning, utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Varmt välkomna ska ni vara till det här avsnittet av Så in i själen, där jag har bjudit in Babak Jampour. Babak är lärare. Han har arbetat i skolan sedan hösten 2007 som matematik- och filosofilärare bland annat. Han har även undervisat i etik, ledarskap, organisation och hälsopedagogik och ungdomskulturer. Jag fick tips om att ta med Babak i min podd Så in i själen via vår gemensamma vän Dr. Diamantis, som har gästat Så in i själen 2 gånger. För Diamantis tyckte att Babak skulle vara en perfekt gäst för mig att ha och prata om vipassana. Vipassana, vad är det? Jag läser på Nordens Vipassana Centers hemsida om vad just vipassana meditation är för någonting. Och då står det så här. Vipassana betyder att se någonting som det egentligen är. Det är en av Indiens äldsta meditationstekniker som återupptäcktes för över 2500 år sedan av Buddha och lärdes ut av honom som ett universellt botemedel mot universella problem, det vill säga konsten att leva. Denna teknik, utan anknytning till någon religion eller sekt, syftar till att fullständigt göra slut på mentala orenheter och därigenom nå full befrielse, som är den högsta lyckan. Dess syfte är att läka människan. Inte endast att bota sjukdomar, utan att fullständigt bota allt mänskligt lidande. Vipassana är en väg till självförändring genom själviakttagelse som fokuserar på det nära samspelet mellan kropp och sinne. Detta är något som kan upplevas direkt genom disciplinerad uppmärksamhet på de kroppsliga förnimmelser som styr kroppens liv och som oavbrutet står i samband med och betingar sinnet. Baserat på iakttagelse är detta en självutforskande resa till kroppens och sinnets gemensamma ursprung, genom vilken man löser upp mentala orenheter. Detta leder till ett balanserat sinne fullt av kärlek och medkänsla. De naturlagar som styr våra tankar, känslor och förnimmelser blir tydliga för oss. Vi förstår genom direkta upplevelser hur man gör framsteg och hur man faller tillbaka. Hur man skapar lidande och hur man befriar sig från lidande. Vårt liv kommer allt mer att kännetecknas av ökad medvetenhet, klarhet, självkontroll och frid.
Wow, okej.
Det där är vad som står om man går in på Nordens Vipassana Center. Och nu ska vi alltså få träffa Babak Jampur som bor i Hallonbergen. Jag åker hem till honom för att ha ett samtal med honom vid hans köksbord om vad Vipassana har betytt för honom. Det ska bli väldigt spännande att träffa Babak. Varmt välkomna till Så in i själen. Så, nu befinner jag mig alltså här i Hallonbergen hemma hos Babak Jampur. Jag är i Hallonbergen för första gången.
Välkommen.
Ja, spännande. Mm. Men du växte inte upp här?
Nej.
Nej.
Så jag växte upp i Husby tills jag fyllde 8, 9 ungefär. Mm. Eller precis jag fyllde 9. Och sen flyttade mina föräldrar till, och tillsammans med mig och min syster då, till Skälby, Järfälla. Och där bodde vi 11 år. Mm. I ett radhus, eller ett parhus. Och det var i början av 90-talet.
Uh-huh.
Jag visste inte vad begreppet rasism innebar.
Nej.
Och det var precis då när Lasermannen höll på att härja.
Uh-huh.
Ny demokrati hade kommit in i riksdagen. Jag började bli politiskt medveten om de här sakerna.
Uh-huh.
Så jag minns att min morbror och min pappa skämtade en gång. Men det satte ett R i mig.
Vad skämtade de då?
De var så här, nu när du ska flytta till Skälby. Så, och gå i en så här hel svensk skola. Akta dig för rasisterna. Och jag bara så här, vad menar du med rasister? Vad är det för något? Och av dem, vad de förklarade så hade jag liksom, jag hade ögon i nacken resten av min tid.
Du gick runt och var lite spänd och rädd.
Jättespänd, ja.
Vad hemskt. Men,
ja, det var hemskt. Men det
är
var
så, svårt en... att, så svårt att identifiera sig med det när man liksom...
Ja, men tack och lov så fanns det ju, alltså det fanns ju smygrasism och så vidare. Det finns det överallt.
Mm.
Men det var en fantastisk barndom jag har haft. Så jag är jättetacksam.
Undrar vad den är ju sprungen ur rädsla för det man inte förstår, eller hur?
Precis.
Och för att någonting ska, för att något hotar på något sätt.
Precis.
Det är ju väldigt hemskt att det är det. Och nu, mer än någonsin, känns det så oerhört polariserat.
Mm.
Och det är ju läskigt, naturligtvis.
Mm.
Det var ju Diamante som förde oss samman. Mm. Så att du och Dr. Diamante som har gästat min podd Syn i själen 2 gånger. Ni spelade basket tillsammans.
Precis.
Yeah. Det var ju så ni lärde känna varandra.
Exakt.
Ja.
Och han var ju 2 år yngre än oss. Men lika duktig som oss. Mm. Och spelade i första femman och gjorde jättefint jobb. Och var väldigt ödmjuk redan då.
Ja. Det första jag sa när jag kom in här till Babak var att ni är så lika på något vis, du och Diamantis. Det är något av era ögon. För han är ju ljusare än vad du är.
Just det.
Men det är någonting av era ögon. Och då så sa du... Vad sa du då?
Det tycker jag också.
Ja.
Alltså, jag känner mig jättenära honom.
Mm.
Alltså, att vi är connectade i det här livet och tidigare.
Mm.
Så när vi träffades, återträffades, nu bara i somras.
Mm.
Så var det som att jag liksom träffade en gammal vän.
Ja.
Alltså jättegammal. För vi hann ju inte umgås på det sättet när vi gick på högstadiet.
Nej.
I och med att han var yngre. Och vi hade vårt gäng och han var den enda som var yngst och lite så.
Men lilla Diamantis.
Han var lilla Diamantis.
Som är så lång.
Ja.
Det är ju du också.
Ja.
Men det är ju någonting det där med att man ibland... Alltså det de säger att man ser själen i en människas ögon.
Mm.
Där är det ju en igenkänningsfaktor. Jag ser ju verkligen likheten så att... Om man nu tror på själsgrupper och sånt där så tillhör ju ni samma själsgrupp, känns det ju så, när man möter er. Det är väldigt häftigt. Han tyckte att jag skulle träffa dig för att vi skulle prata vipassana.
Mm.
Så jag tänkte att vi ska fördjupa oss i det, du och jag. Men lite grann, jag har ju inledningsvis berättat lite om din bakgrund och sådär. Men vi kanske bara ska ta det lite mer sådär. Du är ju lärare.
Just det.
För du fortsatte inte med basket som Diamantis gjorde.
Nej, jag la av där på gymnasiet någon gång.
Ja, och så visste du att du ville bli lärare.
Jag visste inte det alls.
Vad visste
du? Jag var jätteförvirrad. Jag visste ingenting.
Nej.
Alltså först visste jag att jag ville bli basketspelare som Diamantis.
Ja.
Men jag insåg att det är väldigt kämpigt. Och det är en sån hög konkurrens. Och jag kommer inte hinna göra allt annat som jag tycker är roligt. Mm. Bland annat faktiskt att plugga. För det krävdes ju att man skulle träna 4, 5, 6 gånger i veckan. Plus matcher.
Ja.
Och sen hålla på med fysträning och så vidare. Så jag bara kände nej.
Det är ett heltidsjobb i princip.
Det är ett heltidsjobb. Ja. Redan där på liksom sista året i gymnasiet. Och jag ville hålla på med film och komma in lite i sånt tillsammans med en vän. Så vi började filma och producera lite film sista året i gymnasiet. Och det var jättekul.
Mm.
Och egentligen borde jag ha fortsatt med det om man tänker retroaktivt. Mm. Men jag var skitskraj när jag tog studenten.
Vad var du rädd för?
För livet liksom, för framtiden, för vem jag kan bli eller vara, vem jag är. Ja. Så jag hoppade på en utbildning direkt efter gymnasiet. En
civilingenjör. Som kändes tryggt att hålla sig.
Civilingenjörsutbildning, precis. Det tryggaste.
Mm. Mm.
Och sen har man en iransk bakgrund, så det är antingen civilingenjör, tandläkare, läkare. Det ska bli någonting av en, så att ens föräldrar eller släkt kan säga så, ah, men min son är utbildad eller min dotter är ju så här, har doktorerat och så vidare. Det är lite sån status.
Vilken press man måste ha på sig då som barn där.
Ja, jag delar den med många från den liksom bakgrunden om man säger. Men det är också fint för det sätter också en, man sätter värde i vetenskap och kunskap och utbildning.
Mm.
Vilket jag gjorde ändå i och med att jag liksom började plugga till civilingenjör och gjorde slut med KTH 2 gånger. Mm. Så jag var så pass förvirrad att jag gick tillbaka året efter. Och jag kanske gjorde fel första gången jag hoppade av. Mm. Men det visade sig, nej. Du gör samma misstag igen. Mm. Det här är inte för dig.
Mm.
Så började jag vikariera på min gamla högstadieskola där Diamantis också hade gått.
Mm.
Och där insåg jag, så jag är 20 då. Hur roligt det är, eller jag var 19, vad roligt det är att vara på skolan. För jag hade alltid älskat skolan. Och jobba med barn och ungdomar.
Mm.
Och den friheten som man har, man kanske inte är helt fri vad gäller kursplan och läroplan. Men det är jag som lärare eller vikarie där i det fallet som kan tolka läroplanen och bestämma mig för hur jag ska framföra liksom innehållet för ungdomarna eller barnen.
Jag blir så rörd när du säger det, för att det är ju det jag förstår någonstans. Jag har ju många tankar runt läroplanen, men jag förstår ju också att det är ju liksom den individen i varje lärare som är så otroligt viktig.
Mm.
Det kan vara en mening som en lärare säger liksom, som fastnar i ett barns medvetande och följer med hela livet, som får en person att utvecklas och växa.
Precis.
Och det får man ju aldrig glömma, hur viktigt läraryrket faktiskt är.
Mm.
Ibland kanske man träffar de bästa vuxna förebilderna i liksom i den världen.
Mm.
Och då, det känns så oerhört viktigt.
Mm.
Det är där vi förändrar liksom framtiden.
Precis. Och jag hade lyckan att ha så fina lärare.
Ja.
Verkligen. Nu behöver man inte fjäska längre när man liksom. Så det är inget fjäsk, utan det är verkligen så.
Mm.
Från lågstadiet upp till gymnasiet. Där på gymnasiet började det bli lite mer så här. Man kände att de inte såg personen. Mm. Människan bakom ansiktet, om man säger.
Mm.
Utan det var så här, bakjampor, ja du är här. Och så fortsatte de. Så var det fysik en timme.
Det blev aldrig det här mötet, det liksom. Här, kontakten.
Precis. Exakt.
Nej, det är lite, det kanske är långt kvar dit. Tills man liksom når in med det i skolvärlden. Att det ska bli det här mötet och kontakten mellan varje individ.
Just det.
Okej, så där när du började praktisera då på din gamla gymnasieskola så föddes ändå lusten för att bli lärare.
Ja,
Och
så började jag plugga pedagogik, vad det heter. Bara så här, funkar det här? Är det här någonting för mig? Och då innehöll det ganska mycket filosofi.
Mm.
Och det väckte min filosofiska ådra. För jag visste ju inte egentligen vad filosofi var, förutom att jag hade läst en del lite så här verklighets- och samhällsfilosofi
mm.
hade jag läst. För jag har alltid varit intresserad av hur ett samhälle egentligen bör liksom vara strukturerat och funka. För att det ska gynna alla liksom.
Mm.
Men då var jag så här, wow, det här är jättespännande. Vad kunskap är. Så kunskapsfilosofi och då sa jag till min pappa, jag tror jag vet vad jag ska göra. Jag ska plugga till lärare.
Vad sa de då då?
Vad är det för yrke egentligen? Alltså, vem som helst kan bli lärare. Men då antar jag att du ska plugga vidare, typ forska inom pedagogik. Ska du det? Och jag bara så här, jag får se. Alltså, jag tycker om klassrummet. Jag minns att jag pratade med min farmor om det. Eller hon ringde och bara så här, jag har hört att du ska plugga till lärare. Men det är inget yrke, säger hon. Hon sa det hur många gånger som helst, så länge hon levde egentligen.
Vad roligt. Ja. Vilken intressant bild. Det är ju ett superviktigt yrke. Ja. Det är ju fasiken det viktigaste yrket. Eller ett av dem i alla fall. Hur började din andliga resa? För jag känner ju att du har gjort en andlig resa.
Ja.
Ja. Hur började den?
Jag kommer från en familj och ett hem som är ateistiskt.
Mm.
Min pappa kommer från en tradition. Och min mamma från en annan, om man säger. Men båda har lämnat religion och andlighet och kallar det för allt för skrock och vidskepelse.
Mm.
Som jag kanske sysslar med idag.
Mm.
Och jag berättar inte allt för dem heller. De vet om vipassana, men de vet inte om mycket annat som...
Ibland är det bäst så på något vis.
Det känns. Så att man undviker friktion och, och lite så.
2008,
något år efter att jag började jobba som lärare, så började frågan om Gud och liksom bara dyka upp vad Gud är. För jag hade alltid förnekat om man säger Gud.
Mm.
Och i med den frågan så dök också frågan om vad ett jag är. Eller vad mitt jag är.
Mm.
Och jag minns att jag genomgick jättesvåra perioder. Nästan, eller det var inte nästan. Alltså jag fick panikångest av den frågan.
Mm.
I mitt eget hem och så vidare. Så där det kändes som att någonting öppnades i mig.
Mm.
Och jag minns att jag pratade med min kollega om det. Vid ett tillfälle. Och frågorna han ställde fick mig att bara alltså få ännu mer så här
ångest. Ja. Men var det riktig panikångest eller var det mest liksom bara stress och ångest? Eller mådde du på riktigt väldigt dåligt av det här?
Nej, alltså nu när jag kollar tillbaka så ser jag det som en expansion.
Ja.
En expansion av hjärtat och medvetandet som jag inte förstod mig på.
Mm.
Och som ändå skapar någon form av förändrad medvetandetillstånd.
Mm.
Och det i sig gav mig panik. Och paniken gav mig ångest, om man säger.
Ja.
Några år senare så jag började se vissa mönster. Synkroniciteter började hända.
Aha.
Jag började lägga märke till sånt.
Har du något exempel på någon speciell synkron händelse?
Ja, men ta några år senare. 2010, vi i Brasilien. Jag med en av mina bästa vänner. Det är sista dagen av karnevalen.
Ja.
Och vi tyckte att det var så skönt att det var slut.
Mm.
Och vi sov över i Pelourinho i Salvador, som är typ den del av Brasilien och den stadsdel i Brasilien, eller i Salvador, där man förde in slavar och utslavar till resten av...
Okay.
Eller framförallt förde in slavar och skjutsade dem vidare till resten av Sydamerika.
Mm, mm.
Så jättemycket energi där. Så vad händer här sista kvällen? Vi borstar tänderna, jag går ut på verandan, kollar ut mot månen och stjärnhimlen och bara säger någonting till mig själv på engelska.
Mm.
Det var med en så här jättedjup stämma. Och jag minns att jag var förvånad, vad är det jag säger? Men det jag sa var, det som kommer hända nu närmaste dagarna kommer blow your mind.
Mm.
Och stay present, var är dig själv.
Mm.
Flippa inte ut, balla inte ur typ. Jag bara, aha. Jag går och lägger mig, vaknar. Vi bestämmer oss för att dra till hamnen. Och när vi är där vid hamnen och står i kön för att komma till andra sidan bukten och bara så här, köra lite bad och vila efter karnevalen, intensiteten.
Mm.
Så säger min kompis, men är inte där Manu Chao? Och bakom oss i kön står Manu Chao med sin typ romans eller sin flickvän.
Och det här, Manu Chao är...
Det är en av våra favoriter, alltså idoler i musik.
Mm.
Som vi liksom har lyssnat på sen med gymnasiet. Och jag bara, det är han! Och jag bara, vad ska vi göra? Men vad som händer i alla fall, så det resulterar i alla fall att han bjuder in oss till den här öde ön som de ska till. Och vi hänger med dem i en vecka på den här ön.
Jag tror jag börjar storgråta utav bara fascination. Alltså, det här är ju helt... Du säger till dig själv, Bli inte rädd nu, för det som kommer hända de närmaste dagarna will blow your mind.
I just gonna blow your mind.
Och det här kommer bara till dig liksom.
Ja, det bara kommer. Det är som att jag kanaliserar det.
Helt otroligt. Och så händer det där. Wow.
Ja, det är helt fantastiskt.
Och det här är ju början av din andliga resa.
Det kan man... Alltså det här jag börjat upptäcka saker och ting. Jag hade inga redskap. Jag hade ingen lärare. Jag hade ingen lärare. Jag hade ingen vipassana. Jag hade ingenting. Utan det var bara liksom självobservation. Det finns samband här. Det är inte en slump.
Mm.
Saker och ting sker inte slumpmässigt. Det finns vissa liksom samband och så vidare. Mm. Så det är ett exempel, den historien. Som sen ledde till massa fantastiska grejer. Men också att jag där var tvungen... Alltså jag gick upp så mycket energi under den veckan.
Mm.
Att min kompis ibland skrattade och bara... Vad, du är manisk alltså.
Ah.
Bara lugna ner dig.
Ja, men jag förstår att man kan hamna i det tillståndet. Ja. För man blir hög utav någon sorts insikt... Att få se vad som kan vara möjligt.
Precis. Precis.
Det är ju inte så ofta vi får glänta på den dörren.
Nej.
Och så är man där en stund. Och i det där kan du också skjuta in känslor av rädsla för att det ska försvinna. Och om det försvinner kan jag fånga det igen.
Ah.
För man går ju inte runt i det där tillståndet hela tiden, hela livet.
Nej.
Men häftigt att ha ändå fått känna det och vara i det.
Jag är jättetacksam.
Har du fått uppleva det igen?
Alltså om vi bara ska fortsätta på den historien. Jag har upplevt den jättemycket. Men vad som hände under den här veckan.
Ja.
Är att jag var förtjust eller förälskad. Eller nästan besatt om man säger. För att ändå vara ärlig i en tjej på den tiden. Och besatt så innebär det någonstans att jag kunde inte släppa henne ur tankarna. Eller ur känslan liksom. Jag tyckte att det var något fel på mig.
Ja.
På den nivån. Mm. Jag tror många har gått igenom
det. Vad var det som var fel med dig då menar du?
Nej men så här, varför kan inte jag släppa? Varför kan inte jag fokusera på allt som finns här framför mig? Varför tänker jag på någon som inte är här?
Okay.
Varför går jag runt och fantiserar om någon som inte är framför mig?
Mm.
Och när vi var på den ön, då var det bara intensifierades det till... Alltså om nivån var 1-10 innan typ 4-5, då blev det typ 9. Jag bara såhär, shit, jag är här med Manu Chao.
Mm.
Det är typ en av mina största, som sagt, idoler inom musik. Framförallt levande. Och sen har vi den här kvinnan eller tjejen som bara återkommer i varje hörn av det här.
Och hon var hemma i Sverige.
Hon var hemma i Sverige.
Mm.
Så jag tar upp det med man och typ med honom någon gång. Jag bara, jag känner så här. Vad har du att säga om det typ? Och då säger han, okej, om du är så förälskad, varför åker inte du tillbaka till Sverige och träffar henne? Då säger jag så här, men jag är ju här med dig och med Mille och med så här, vi har kul. Ja, men då är du inte så förälskad. Och jag var så här, det här säger någonting. För att det här är lite så att man är förälskad i sin egen tanke, i sin egen dröm.
Drömmen av, ja.
Precis. Mm,
I know. Know that feeling, ja.
Mm, så vad händer i alla fall? Mm. Ett år senare, nästan exakt 8 år senare, på hennes initiativ. Så vi kom ändå nära varandra, det hände. Och på hennes initiativ så åker vi till den ön och den platsen. Mm. Så sättet jag såg det när jag var tillbaka var så här, det är klart att jag såg henne och mig själv där i förväg.
En framtidsvision.
En framtidsvision lite så.
Eftersom allt existerar samtidigt.
Exakt.
Kan man ju säga. Du som är filosof.
Ja,
det här är ju helt fantastiskt underbart. Mm. Men du blev vän med den här Manu Chao och har ni fortfarande kontakt eller?
Ja, mycket mindre idag.
Ja.
Jag har tabbat mig några gånger alltså. Alltså inte på det sättet att jag sårat honom, men en gång så tabbade jag mig genom att, ja men lite såra sådär, för jag filmade väldigt mycket. Och då sa han såhär, du ska väl inte lägga upp det på YouTube, skämtade han. Men det var ju precis det jag gjorde. Jag gjorde en liten compilation och sen la jag upp det. Och då ringer han och bara, men du sa ju att du inte skulle göra det. Vad håller du på med?
Då förlorar han lite
förtroende. Han förlorar, men sen var han ändå så fin att han behöll kontakten och skrev lite då och då.
Mm.
Men jag åkte till Barcelona där han bodde. Samma sommar jag kom hem. Jag tänkte inte på att kontakta honom. Trots att han hade sagt, när du kommer till Barcelona så hör av dig. Mm. Och kom hem till mig. Kom hem och du vet, det slog mig flera år senare. Men jag var i Barcelona.
Mm.
Varför hörde du inte av mig? Och 4 år senare så kom han till Sverige. Skicka ett mejl och bara, nu jag kommer vara i Sverige imorgon och på den här kulturfestivalen 2014 höll han en, låt oss ses. Jag kan komma till liksom där du bor och så vidare. Och jag ser inte det mejlet förrän efter konserten. Och jag brann. Alltså jag var så här, nej!
Nej!
Vad håller jag på med den andra gången? Så vi får se. Jag har i alla fall tagit en av hans låtar nu. Mm. Bara nu förra veckan. Så satte jag en text på den som är helt min egen. Mm. Jag ska spela in den och skicka den till honom. Och tacka för, för allt. För att jag tycker om den låten jättemycket.
Vad vackert. Mm. Ja, men filmandet kanske kommer tillbaka i ditt liv. Om det var din första dröm någonstans. Vem vet vad du kan göra med det?
Ja.
I den värld som du är. Du kanske kan påverka och göra jättemycket för unga människor och integration. Och, och det här ungdomskulturer som du jobbar med nu.
Ja.
Det tycker jag låter jättespännande.
Det är spännande. Mm. Jag tycker filosofi är ännu mer spännande.
Mm.
Så nu min, liksom, mitt önskemål till nästa läsår så har jag bett om möjligheten finns så har kanske mer filosofi och även matte. Mm. Och om det går att ge den här ungdomskulturen vidare till någon som är utbildad sociolog.
Ja.
Eller som har läst sociologi, för det har inte jag gjort.
Mm.
Så jag är lite känt med, det har mina elever sagt också, bara att du tycker mer om filosofin, ungdomskulturen, va? För det märks. Du brinner och du måste jobba med det du brinner för, har de sagt.
Har de sagt det till dig? Ja. Vilka mästare du har runt dig?
Ja, värsta. Ja, jag har lärt mig jättemycket av mina elever.
Man ska ju verkligen vara där man brinner.
Ja.
Finns det någon länk, tycker du, mellan filosofi och matematik eftersom det är just de två ämnena som du jobbar med?
Jag valde inte dem på grund av någon länk.
Nej.
Men jag har förstått att det finns en länk.
Mm.
I och med att så många filosofer och matematiker har varit både filosofer och matematiker och än idag.
Mm.
Men det är inte någon länk som vi jobbar med på gymnasienivå.
Nej.
Och där skiljer de sig väldigt mycket.
Mm.
Det är nästan som svart och vitt på gymnasiet.
Ja, matte var ju inte... Filosofi kan jag ta till mig liksom. Ja. Matte var... Nej, det var inte min grej riktigt.
Mm.
Men det är ju också för att jag blockerar mig. För att jag någonstans har sagt till mig själv att det här kan inte jag. Det här, eller det här är jag dålig på.
Precis, det är jättevanligt
och då har det blivit en sanning, naturligtvis. Och så är det ju. Allt vi säger till oss själva blir ju en sanning. Tänk på det, hur man än växer upp. Om det så är i ett religiöst hem och man får med sig de värderingarna och då kan man ju liksom utanför stå och säga att ja, det här med religioner, liksom, gud vad det hjärntvättar folk och hit och dit. Men jag tänker ju att alla vi som växer upp och får med oss de normerna som finns i ett hem och i en omgivning. Det är ju lika bra eller lika illa vilket som på något sätt. Det är inte så att man är fri bara för att man står utanför kanske ett religiöst samfund.
Absolut inte.
När är man fri? Vad handlar egentligen den fria viljan om som det pratas så mycket om hos oss människor? Vad är den fria viljan egentligen? Vet vi ens det?
Nej, vi vet inte. Jag brukar ha den också som en del i mina kurser, min första kurs. Men jag upplever att jag har mitt eget svar i alla fall.
Mm.
Där jag känner mig att jag kan luta mig tillbaka till på någonting rigid.
Mm.
Och det är kopplat till Vipassana och det är kopplat till självobservation. Så vi går in i det nu?
Ja, alltså, men vi kan gå in i det nu. För det här är ju väldigt viktigt. För oavsett hur du har växt upp. Oavsett vad som har hänt i ens förflutna. Så kan man ju liksom befria sig väldigt mycket. Under resans gång. In i vuxenvärlden, eller hur?
Mm. Ja. Jag tycker om ordet vi passar. Men det betyder tydligen att se med öppna ögon.
Mm-hmm.
Och så har jag hört också att det betyder att se saker och ting så som de är.
Men att se saker som de är, om jag tittar på saker så här, så är det ju jag som lägger värderingar i vad det är för något utifrån min bakgrund och mina minnen och min relation till just den saken.
Just det.
Så är det verkligen det är då?
Ja, så vad vi gör då när vi liksom har gått in i Vipassana eller börjar jobba med den tekniken, det är att försöka att inte lägga ord, värderingar framförallt, varken gott eller ont eller dåligt, på våra egna sinnesförnimmelser. Och framförallt på de känslor som vi får i kroppen.
Mm.
Och då, om vi tar då någonting som vi ser, och jag har lärt mig att till exempel lila är fint och rosa, eller låt oss säga blått är fint och rosa är tjejigt.
Mm.
Någonstans på min resa så kommer jag ju upptäcka det inom mig, att jag har lärt mig det. Om jag då förhåller mig odömmande till det. Och inte ens dömer att jag var i ett patriarkalt hem, låt oss säga.
Mm.
Och jag fick lära mig att rosa var tjejigt. Och bara förlåter. Och ändå älskar mina föräldrar och älskar min omgivning. Det blir som att det där evaporerar. Alltså att det avdunstar. Och med tiden så renar vi oss själva från våra egna fördomar, egna inbildningar.
Mm.
Det som du säger är liksom det här att automatiskt döma någonting till positivt, negativt, vackert, fult, fint. Det blir bara mindre och mindre och då ser man saker och ting för vad de verkligen är.
Ja, det blir en sån lättnad och frihet inombords. Det är inte laddat liksom runt olika saker.
Ja.
Så förlåtelse låter som en viktig del i det här.
Ja, den är jättecentral.
Mm.
Så när du läste upp här så läste du att det var olika meditationstekniker inom vipassana.
Mm.
Den vet jag inte riktigt om jag har förstått vipassana rätt eller om de har skrivit fel.
Mm.
För så sättet jag har förstått det att det finns olika tekniker man får lära sig på en vipassana kurs.
Mm.
Till exempel. Men det finns en vipassana teknik.
Mm.
Och en av de teknikerna som inte är vipassana, som heter metta bhavana, som kan översättas till compassionate love meditation.
Mm.
Då den inbegriper det som du nämnde. Alltså, var det förlåtelse eller?
Förlåtelse var det, ja. För det blir ju en frihet i det naturligtvis, i förlåtelsen.
Just
den
det.
Är ju en väldigt viktig del i den andliga resan.
Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Men du, hur går det till då? Du var 10 dagar på en sån här, säger man retreat? Eller vad säger man?
Jag ska säga kurs.
Kurs.
Ja, precis. Jag var här nu senast över 9 år.
Ja, precis. Och hur går det till då liksom? Det är ju 10 dagar i tystnad, det har jag förstått.
Ja.
Men hur laddar man upp inför det här också?
Det finns ingen uppladdning.
Nej.
Det finns inga rekommendationer.
Nej.
Eller så. Som det kan finnas med annat. Alltså när man ser vipassana så finns det ju så många olika traditioner. Och linjer av vipassana.
Mm.
Och den jag har fördjupat mig i är en som har presenterats av Goenka, heter mannen.
Mm.
En burmesisk hindu, om man nu ska kalla det så.
Mm.
Som lärde sig vipassana i Burma. Och som exporterade den till Indien och sen till resten av världen. Och han har gått vidare sen typ ett decennium tillbaka.
Mm.
Lite drygt. Men han har lämnat efter sig den här kursen. Med det upplägget som han hade i flera decennier.
Mm.
Och det är samma upplägg över hela världen.
Mm. Så för att det måste vara det liksom. För att det är den.
Ja. Ja, tydligen det måste vara så. Jag börjar förstå det mer och mer att det just måste vara så. Man vaknar 4 på morgonen. Man börjar meditera från 4:30. Och avslutar meditation mer eller mindre 9 på kvällen. Med lite raster, lunch och frukostrast.
Mm. Så man mediterar typ hela dagarna?
10 timmar om dagen mediterar man, ja.
Men, och då, min första tanke är liksom att sitta i meditationsställning i 10 timmar. Men alltså, men sitter man i samma ställning?
Ja, man kan ändra på ställningen.
Ja.
Man kan välja att sitta på stol eller ha ryggstöd.
Ja.
Men det är en av de sakerna som jag skulle vilja att det fanns mer av. I alla fall som en rekommendation, som du sa, eller typ förberedelse.
Ja.
Att har man inte suttit så mycket på ett golv, eller suttit still så mycket, att man ber deltagarna att lära sig det. Mm. Typ ta någon yogakurs, lär dig sitta på ett sätt som är skonsamt för rygg och nacke och så vidare.
Mm.
För det blir den största utmaningen för nästan alla.
Ja, jag hör direkt det. Det skulle bli min största utmaning, faktiskt.
Så det gör man, precis.
Så och så är man i tystnad hela tiden.
Ja.
Under måltider och inga liksom, man får inte skriva, man har inte någonting. Man är helt avskalad och ren från... Precis.
Ingen böcker, ingen skrivverktyg. Ingen mobil, uppenbarligen ingen dator, ingen musik,
inget
instrument, etc. Så det handlar om att... Så tystnaden är ett medel, ett verktyg för oss att kunna gå in i oss själva. Och kunna verkligen meditera, så som tekniken vill att man ska meditera. För ofta låter det ju som att, att det är ett så här tystnadsretreat. Ah, du ska på tystnadsretreat. Nej, men tystnad är bara en hjälp till att kunna gå djupare. Egentligen.
Jag är jättenyfiken på det här, men jag kan tänka mig att det... Hur många är det som...
Det beror på kursgårdens kapacitet. Här i Sverige så har man en kapacitet på 100 kursdeltagare, om jag inte minns fel.
Mm.
Så 50 män och 50 kvinnor.
Mm. Är det kö till sånt här?
Ja, det är kö.
Är det sant?
Det blir fullt väldigt fort.
Wow.
För den kursgården som finns i Sverige är den enda i Norden, om jag inte minns fel.
Mm.
Och det är högt tryck. Så...
Intressant att det är så högt tryck. Men häftigt också.
Mm.
Att människor längtar så mycket efter att komma i kontakt. Det tycker jag är vackert.
Verkligen.
Hur ser processen ut? Nu kan ju du bara prata utifrån dig själv. Men jag är bara utifrån att känna mig själv. Mm. Tänker hur jag skulle uppleva och vara i det här. Det skulle ju vara... Det är ju rätt tufft alltså.
Mm.
Kan jag tänka mig.
Det är tufft.
Ja. Det här är inte första gången du gjorde det nu?
Femte gången.
Det var femte? Ja. Här sitter man med ett riktigt proffs. Men du, kan du berätta lite grann vad du minns från den första gången och hur det är när du gör det nu?
Mm.
Första gången.
Så första gången var i Indien.
Mm.
Och jag var jättefrustrerad. Jag var vilsen.
Och du är hur gammal? 25?
Nej, det är 2017.
2017? Ja,
så jag var rätt så kallat gammal. Det är inte så länge sedan.
Nej.
Det är 5 år sedan. Jag hade gått reiki-kurs och gått alla steg i reiki precis.
Och reiki det kan man säga, det är healing.
Ja, det är healing.
Med handpåläggning typ.
Precis. Man kan,
för den som aldrig hört talas om reiki så bara, det var ju snabbt, drog det bara lite snabbt.
Det är jättebra.
Ja.
För ibland antar man att alla vet.
Ja, i vår värld kanske man gör det.
Så jag gick alla liksom fullbordade den linjen hos min lärare. Så jag blev reikemästare och trodde också att jag skulle bli befriad från min frustration. Mm. Jag kunde reika mig till liksom harmoni egentligen.
Mm.
Men det funkar inte.
Mm.
Men jag gjorde alla försök jag kunde. Och med den här frustrationen så kom jag till norra Indien. Och söker mig till en sån här kurs. Visste egentligen ingenting om det, mer än att det var i tystnad och meditation. Och jag ville ha det efter att ha varit i Indien i en månad. Ville ha tystnad, komma bort från all trafik och alla lukter och alla blickar. Så jag kommer dit och det som händer, också att jag hade ett enormt sug för meditation.
Mm.
Men jag kunde inte sitta still mer än 20 minuter. Utan att jag började liksom reagera på framförallt kropps... sensationer och tankar och så. Så vad händer där? Det är att första 3 dagarna, då ska man observera andningen. Då får man till och med röra sig hur mycket man vill. Så det var ju så här, wow, jag kan observera min andning även om jag rör mig var tionde eller var femtonde minut. Det var fantastiskt. Från 4:e dagen så börjar vi passana meditationen. Då börjar man observera kroppsförnimmelserna. Och det var en enorm utmaning att sitta still. För då ombeds man också att sitta still i 1 timme, 3 gånger om dagen.
Inte röra sig någonting?
Inte någonting.
Oh.
Och det hade jag aldrig gjort i mitt liv. Det var en otrolig påfrestning för min liksom nervsystem bara första dagen. Men sen la det sig. Så 5:e dagen, då började rensningen.
Mm.
Så jag sitter och bara fäller tårar.
Mm.
Timme in, timme ut. Och går igenom... så mycket av mitt förflutna. Och hinner förlåta. Och inte glömma utan förlåta och skina nytt ljus på det som har hänt. Mm. Allt satt i min kropp. Så jag, liksom, jag observerar en del av kroppen, låter säga axeln, det gör enormt ont.
Mm.
Jag ska inte reagera. Och sen kommer jag tillbaka till axeln efter typ 10 minuter. Då är inte smärtan där längre. Men då kanske jag hittar tårar. Det var lite så. Alltså, att det var en enorm förlösning för mig, hur som helst.
Man liksom rensar på cellnivå liksom.
Det skulle jag säga. Det, av allt jag har gjort och testat och så vidare, så jag ska säga den djupaste rensningen är Vipassana. Och det är därför jag med glädje liksom pratar om det, så att fler får uppleva det.
Och jag som sitter här och ser in i dina ögon som bara gnistrar och lyser. Jag kan ju bara bekräfta att något är det ju i den där tystnaden som du möter. Skulle du säga att du möter din själ där? Eller vad skulle du kalla det? Vad är själen för dig? Kanske jag ska börja med att fråga.
Alltså jag tror ju på, och alltså på en övertygad nivå, på det här med så kallat själavandring, eller om man säger inkarnation och reinkarnation.
Mm.
Men då är frågan också, vad är själ? Jag tror inte på en själ som inte är under förändring.
Ja, den kan också utvecklas.
Och att den framförallt utvecklas. Så allting i den här dimensionen, så att säga, är under ständig förändring. Inklusive medvetandet.
Mm.
Eller själen, eller vår liksom spirit, eller energi.
Mm. Att själen också växer och utvecklas i sådana fall med varje inkarnation.
Exakt.
Mm.
För det finns ju någon form av det finns någon form av kanske definition i vissa skolor och traditioner att själen är den enda som är oföränderlig.
Mm, jag är nog mer inne på din linje. Jag tror att själen kan mogna, absolut. Och man kan göra sitt yttersta för att själen ska mogna i det här livet som man är nu.
Precis.
Och förbereda sig i sådana fall, om man nu tror på reinkarnationen, förbereda sig inför nästa inkarnation. Att bara ha som någon sorts mål att bli en så bra människa och medmänniska som möjligt. Att eftersträva liksom ett högre syfte i allt man gör på något vis, det är ju vackert.
Håller med dig, till 110.
Ja. Men så vad är det du kommer i kontakt med? Du sitter där i tystnad och du håller på att rensa liksom på cellnivå.
Mm. Och rensar i mitt sinne, i minnet och i minnena. Men också det som jag, när du frågade, kommer jag i kontakt med min själ?
Mm.
På ett sätt så blir det ju så att själen expanderar, om man nu vill kalla det.
Ja.
Trots att Buddha eller Siddhartha aldrig pratade om en själ. Så det blir lite...
Vad pratade de om? Det minns inte jag.
Så i hans tradition, i och med att han var hindu, så talar man enbart om själen.
Mm.
Men hans lära är en så här, de till och med dömde den och kallade den för en själlös lära. Att han pratade aldrig om Gud eller om själar.
Mm.
Han tyckte att det var viktigt att man fokuserar på det som går att observera i sig själv. Och om det nu är själen jag observerar, han observerade... Ska man säga, mycket mer vad sinnet eller the mind består av. Och vilka delar den har och hur sinnet reagerar på sina egna föreställningar som vi snackade om tidigare.
Mm.
Och på kroppens sensationer.
Mm.
Min tro eller min känsla är lite att han eventuellt, om han nu fanns och så vidare. Men du vet, i den här sagan om Siddhartha.
Ja.
Han kommer från en tradition där man snackar så mycket om Gud och själ. Att han bara, det är inte där vi behöver fokusera. Så jag väljer att inte snacka om det.
Mm.
För den sanna rensningen kommer när vi slutar snacka. Och när vi faktiskt börjar arbeta med oss själva.
Mm, just det.
Så det är vad jag tror. Så jag tror inte att han inte egentligen trodde på en själ. Men vad jag upplever är att den här observeraren, så att säga.
Att vara väldigt närvarande i allt som uppstår. Liksom.
Ja, den växer enormt i ett sånt här arbete.
Mm.
Och... Som vår vän Diamantis brukar säga, den här pelaren av ljus som vi alla bär på, som är liksom det här jaget utan någon form av label.
Mm.
Ju bort mer det här arbetet sker, desto mer de här lapparna och labelerna försvinner.
Mm. Mm.
Så ljuset blir bara starkare inom en och man fattar mer vem man är, vad man egentligen bör göra och inte bör göra. Mindre förvirring i livet.
Precis, han pratar om att upptäcka sig själv.
Ah,
det är inget att finna, för allting finns redan där. Det handlar om att upptäcka det. Jag tror att han pratar om det, Diamantis. Jag tog med det i min bok, Synskälen, just det där. Det minns jag nu. Ja, och det är vackert
det är
att upptäcka sig själv. Ska vi fortsätta med den första vipassanan där? Du, då grät du väldigt mycket.
Ja.
Ja, och hade svårt att sitta still.
Men jag gjorde det ändå. Jag hade enorm disciplin. För jag var nästan på den nivån att jag... Och det har jag haft sedan dess. Så här, disciplin, jag vet också att vår kära vän Diamantis har en fin kritik till disciplin. Att om disciplinen inte är från harmoni, med harmonigrunden, så är det egentligen, varför välja det? Och jag håller helt med. Det ska vara en disciplin som är harmoniserad för att gynna oss. Inte den här att jag slår mig själv i huvudet. Bara, du måste sitta still för att du måste rena dig själv. Då är jag ju i ett tillstånd av icke-harmoni.
Ja,
och vilken
precis.
Form av rening eller rensning sker då? Kan man undra. Men jag är tacksam att jag ändå befann mig i någon form av en djup harmoni. Med disciplin i grunden. Så jag bara satt och bara, det här måste jag göra. Jag har ljugit för mycket i mitt liv. Jag har sårat för mycket. Jag har bedragit mig själv. Bedragit andra. Så jag måste komma bort från de här lögnerna. Och något jag hade önskat mig också var... total självinsikt. Jag vill verkligen lära känna mig själv.
Det hade du som intention när du gick in i det?
Ja, jag hade som intention bara någon vecka innan. Enormt stark intention. Och då fann jag mig där och med en teknik som skänker en enorm självinsikt och självkännedom. Och sen började jag upptäcka att det här egentligen är... För det finns föredrag där på kvällarna. Mellan klockan 7:30 ungefär. Då håller den här Goenka föredrag.
Då får man höra någon som pratar i alla fall.
Precis. Och man får se honom på en tv-skärm. Han är jätterolig och varm och kärleksfull. Och då fick jag lära mig att det här är liksom Siddhartas lära som han lärde ut till miljontals människor i Indien på sin tid.
Den här Vipassana-kursen?
Eller inte just kursupplägget, utan Vipassana-meditation. Är det. Och då var det så, wow. Och jag som alltid har synkat med Buddhas lära. Här sitter jag och lär mig hans lära. Men genom att själv få observera, själv få göra det. Så att det inte är något jag läser mig till. Utan det är någonting jag får göra mig till, så att säga. Learning by doing. Och det var också enormt förlösande. Och sättet han pratade om religion och vår föreställning om Gud och föreställning om rätt och fel. Och allting var synkat med mig så fint. Så jag satt och grät. Då också bara, eller grät är kanske fel ord, utan tårarna bara föll av glädje och förlösning. Egentligen.
Du kände igen, det var en sanning du kände igen inom dig.
Precis. Ja.
Vackert.
Ja.
Det är vackert när tårarna kommer utifrån den här igenkänningsfaktorn. När man bara känner hela systemet att det är sant.
Just det.
Det är vackert. Ja, då klarar du av din första vipassana. Och hur är det efter det? Skillnaden på dig innan och efter den där allra första gången i Indien?
Wow. Sinnesfrid. Jag kan inte säga att det är total harmoni. Men jag hade gått från frustration till att vara lugn. På 10 dagar.
Wow.
Men sen fortsatte jag att meditera en timme morgon, en timme kväll. Jag var singel på den tiden, jag hade inget barn. Och då kunde jag göra det. Det var liksom jobb, träning och meditation. Så det gjorde jag i ett helt år tills min andra kurs. Så har jag suttit en kurs om året. Och nu med tiden så blir det... Så rekommendationen är en timme morgon, en timme kväll. Men nu håller inte jag den. Jag är föräldraledig. Jag får inte till det. Trots att jag vill.
Ja.
Men jag tar alla tillfällen jag får.
Ja, precis. Ja. Jag kör inte en timme. Men jag kör kanske en kvart morgon och kväll.
Ja.
Och ibland lite längre.
Ja.
Och nu när du gör det 50:e gången då. I det här årsskiftet. Eller var det efter nyår kanske?
Det var vid årsskiftet. Från 26 till 6.
Då är ju du nu kan ju du det här. Du kan sitta still. Och... Vad händer då? För att jag tänker att den stora utvecklingen med är ju ändå i början när allting är nytt. Men vad är det som händer nu när du gör det?
Så i början handlade mycket om att just sitta still och inte reagera. Och inte behöva röra på mig. Och nu så kan jag sitta still utan problem. Smärtan är fortfarande där. Obehaget kommer och går. Men jag har också förstått tekniken bättre, så Och arbetet har gått in så pass mycket på djupet att sånt man har liksom tryckt ner har kommit upp.
Och går det lättare att rensa ut saker som, eller?
Alltså den här kursen som var den intensivaste kursen för mig. Det var den jobbigaste kursen av de
andra. Varför då?
Jag tror för att just att jag gick in så på mycket, för att det blev så djupt. Jag tror inte man kan gå så djupt i början av första kurserna. Man kanske skrapar lite på ytan.
Exakt.
Och lär sig tekniken, man lär sig sitta still som sagt, lär sig att inte döma sina egna liksom sensationer eller vision. Man kan ju få visioner och känna att man hallucinerar och så, men bara fortsätt vara där du är och balla inte ur. Det är egentligen teknikens...
Kan man känna att man blir knäpp nästan?
Ja. Jag kände det i den här kursen. Dag 7 så var det så här, håller jag på...
Förlora förståndet.
Ja, precis.
Finns det de som bara freakar ut och liksom bara springer ut därifrån och skriker fast de inte får?
Ja, exakt. Jag har sett det själv med egna ögon och hört det själv.
Jag kan tänka mig det. Ja. Jag kan verkligen se mig själv få den där paniken.
Men sen när vi fick så 10:e dagen får vi prata med varandra.
Ja.
Och då pratade jag med några av mina kursdeltagare. Och det visade sig att just 7:e dagen som var den intensivaste för mig och 9:e, då hade några av mina liksom, kamrater också haft enormt intensiva dagar. Och en av dem, eller flera, snackade om att de hörde röster och en såg så massa i sitt fält även när han öppnade ögonen. Så han till och med pratade med läraren om det. Så jag håller på att bli schizofren eller vad är frågan om?
Åh, det låter ju skitläskigt det här.
Enda tipset är så här, fortsätt observera och döm inte.
Mm.
Fortsätt vara kvar i kroppen, bry dig inte om visionerna.
Mm.
Så det är en teknik som inte fokuserar på visioner eller på det vi ser, utan på det vi känner.
Mm.
Så vad ger visionen det för känsla? Observera den och döm den inte.
Det här är ju ingenting... För vem som helst att göra.
Jo. Det är för alla.
Jag tycker att det låter rätt tufft alltså, och utmanande.
Men jag tror också att man får det...
Kan man inte börja kanske med 3 dagar och bara mjuka upp?
Inte enligt den här traditionen.
Inte enligt den här traditionen.
Nej, du kan göra 3 dagar efter att du har suttit 10 dagar.
Och tyst 3 dagar till.
Eller? Nej, alltså jag menar att det finns 3 dagars kurser.
Ja. Att man kan göra det efter.
Ja, man kan söka sådana när man har suttit väl en 10 dagars. Och 10 dagar är mycket.
Ja.
Men det finns 20 dagar kurser.
Mm.
Det finns 20, det finns 30, 45 och 60.
Men du, okej. Okay. Och folk känner ibland att de håller på att bli helt galna. Men vad är det man vinner i det här? Vad är det liksom? Vad är syftet? Grundsyftet? Ja, nu är det ju insikt. Det är ju att få sant seende och komma till någon sorts frid, antar jag.
Ja, jag skulle säga att rensa.
Att rensa.
Rensa sinnet. Mm. Från det som kallas i traditionen för sankaras.
Mm.
Och vad en sankara är, som jag har förstått den i mitt eget språk och översatt till svenska. Typ föreställningar, det är spänningar i kroppen som har ackumulerats på grund av egentligen 2 reaktioner som sinnet har.
Mm.
Den ena är motvilja och den andra är begär.
Mm.
Så vi i liksom evolutionen på något sätt har skapat människan för att vi ska överleva, och i överlevnad så har vi de här 2 reaktionerna.
Motvilja och begär.
Och de 2
det är som ett flipperspel. Vi bara slås mellan de här 2. Är det så man kan se det?
Exakt. Och varje sensation genererar antingen motvilja och begär. Eller så finns det en som är harmoni och egentligen att se det som det är. Låt oss säga, jag är hungrig och du hämtar värsta pizzan som jag älskar, liksom min favorit.
Mm.
Och det börjar vattnas i min mun. Man kan liksom titta på den här pizzan med begär, eller så kan man titta på den som den är och se om det är en vacker pizza, den luktar jättegott eller doftar gott och jag vill ha den, men inte crava den, inte ha det här starka begäret som gör att mitt blodsocker faller och jag börjar bli argsint.
Mm.
Och så slutar jag lyssna på vad du säger och så börjar jag skälla på dig, som det ofta blir när vi blir hungriga. Men jag tror, sättet jag ser hur som helst på Vipassana är en teknik för rensandet, och vad jag skulle säga den ultimata tekniken för att rensa sinnet på orenheter. Och det är inte bara liksom begär och motvilja som försvinner, utan ilska försvinner.
Mm.
Hat försvinner, avundsjuka, svartsjuka.
All jämförelse.
Ja. Man börjar se människor för vilka man är och vilka de är.
Ja.
Men det gäller att fortsätta att och jobba med tekniken och inte bara ta det som en upplevelse, så här 10 dagars kurs.
Nej.
Nu typ så här, nu kan jag det här, utan det är en livslångt arbete.
Det är en livsfilosofi.
Och, det skulle jag säga.
Wow, det är väldigt vackert. Men vad himla bra du beskrev det här motvilja begär. Och vad jag plötsligt såg att, gud vad jag är där mycket.
Mm.
Fast jag inte vet om det. Mm. Jag är inte ens medveten, utan det sker per automatik.
Ja, automatik.
Att man liksom, ja eller nej.
Mm.
Och hur man går igång och agerar liksom på...
Mm.
Vad motvilja och begär.
Mm.
Gud, så intressant.
Det är jätteintressant.
Jag har aldrig reflekterat så jättemycket över det. Men det där var ju verkligen något att ta in och tänka på.
Ta ett exempel. Mm. Nu säger jag det här till dig innan jag sa det till min hustru. Men igår, precis när vi skulle lägga oss. Eller när vi hade lagt oss. Och innan vi skulle liksom blunda. Så sa hon så här. Jag skulle vilja måla om den här rummet i den färgen som du såg på Diamantis skjorta den dagen. Jag vet att det är den färgen som du vill. Jag sa det även till Diamantis.
Ja.
Då förstår du mig. Det är en fin färg. Och jag sa så här, men jag är nöjd med den här färgen. Bara för att trigga henne lite. Då sa hon så här. Jo, men det är harmoniskt med... Jag kommer vara mycket i det här rummet nu när vi får vårt barn. Vårt nästa barn.
Mm.
Och hon är gravid i 12:e veckan.
Åh, grattis! Ja, wow, vad kul! Ja.
Och då skulle det vara... Jag vill ha harmoni på väggen.
Mm.
Och jag bara... Jag pallar inte säga det här. Innan vi ska leka typ en lärare. Innan vi går och lägger oss. Typ så här upplyst. Men vad jag vill dela med mig av är just det här med att... Det är harmonin inom oss som behöver uppstå. Inte harmonin på väggen.
Nej.
Alltså att... Och det där jag befinner mig... Jag kan självklart, och jag är lite pedant av mig, för jag vill ha det rent och fint och så vidare. Mm, för då blir det också harmoniskt inom mig.
Mm.
Men någonstans sätter jag min gräns. Och min hustrus gräns är där vi liksom... Jag vill även att väggen ska bli vara grön för att jag ska uppnå harmoni inom mig själv. Men det handlar egentligen inte om vad som finns utom oss, utan det är allting inom oss.
Exakt det. Mm. Att hitta harmoni... Även de här gråa dagarna när, liksom, när det känns, allting känns grått. Att ändå ha den där harmonin inom sig. Ja. Att man är på en bra plats i livet. Det där, känner du till Sadhguru?
Ja.
Ja. Han pratar om det där någon gång. Han går runt där någonstans i Indien. Och, ja, det här är en fantastisk plats. Och det ser ju alla att det här är liksom... Men det här är inte den enda fantastiska platsen som finns. Utan du har din fantastiska plats. Han pratar om det här lite grann som du pratar om.
Ja.
Och då inser man ju någonstans hur ofta vi liksom längtar bort och drömmer oss bort från där vi är.
Precis, mot viljan igen.
Ja, igen. Mm. Hela tiden.
Och begäret efter den här soliga dagen.
Ja.
Eller typ nu är det februari i Sverige. Ah, Costa Rica är så fint. Där borde vi vara. Eller södra Spanien.
Eller begäret efter vad någon annan har som plötsligt dyker upp och man ser i något flöde, sammanhang. Liksom. Men det där vill ju jag ha.
Exakt.
Och bara för att jag inte har det och den personen har det så har jag förlorat något. Fast jag egentligen inte har förlorat något.
Nej.
Ja, det här man kan ju bli helt sinnessjuk och sånt där. Men det är ju så himla intressant. Motvilja och begär. Alltså, kära lyssnare. Om det är något ni ska ta med er från det här samtalet så är det ju verkligen att börja observera när ni befinner er i motvilja och begär. Eller hur?
Mm.
Gud vad du fick mig att tänka nu.
Ja, vad härligt.
Baba. Är det något du känner som vi ska ha?
Ja, jag tänker på som filosofi intresserad och har undervisat filosofi så många år. Så märker jag att de här kurserna tar upp så många delar. Så det finns en epistemologi, alltså en kunskap.
Vipassana kurserna,
eller Siddharthas lära egentligen.
Mm.
Den innehåller liksom svaret på vad verkligheten är.
Mm. Och vad är verkligheten då?
Det är den du upplever själv. Utan när du har liksom skalat bort allt så blir verkligheten mer och mer uppenbar för en.
Mm.
Så om jag liksom går in i mig själv så är verkligheten det som jag upplever där och nu.
Mm.
Så verkligheten kan bara upplevas. Och det kan bara upplevas där och nu.
Mm.
Och när vi börjar prata om den och när vi börjar förmedla vad min verklighet är. Då börjar jag sätta ord på någonting. Och då behöver vi komma in i kunskapsfilosofi. Vad är verklighet? Hur är den här världen beskaffad? Du vet, med atomer och molekyler och så vidare. Mm. Ingen av oss har egentligen observerat det.
Mm.
Men vi vi vet eller vi är övertygade om att det finns. För att fysiker och maskiner och formler säger till oss att det finns.
Mm.
Medan Siddharthas lära säger det enda som är verkligt egentligen är det du observerar. Och den sanna kunskapen är den som du är den kunskapen om dig själv. Så självkännedomen är, och självkunskap är egentligen källan till den sanna kunskapen.
Mm.
Om vad nu vi vill kalla det. Om vi vill börja kalla det för Gud. Om det är själen. Någon annan liksom helig person eller bild som vi ser. Så kunskapsfilosofin finns med. Verklighetsfilosofin finns med. Fri vilja tas upp.
I de här kurserna?
Ja, jag skulle säga att jag kan extrahera redan. För jag kan förstå vad svaret på det liksom, frivilliga problemet finns, är. Mm-hmm. Enligt Siddhartha, eller enligt den här läran. Liksom, vi befinner oss i determinerade världar, eller liv. När vi inte är medvetna om oss själva. Så ju mer vi blir medvetna om våra livsval. Och börjar rensa. Och vi blir medvetna om våra tankar. Och hur de hänger ihop med våra känslor. Och tvärtom hur våra känslor hänger ihop med våra tankar. Och inte dömer eller reagerar. Och låter saker och ting bara som sagt avdunsta. Så går vi in mer och mer i, låt oss säga återigen, använda ett av Diamantis ord. Vårt autentiska jag.
Mm.
Alltså själen växer fram, för att använda ditt eget begrepp.
Mm.
Och då när vi lever ut efter själen, lever ut efter vårt sanna jag. Det är först då vi är fria.
Mm.
Det är först då vi kan agera utifrån vår fria vilja. Vår fria vilja kommer fram. Och jag tror inte det är en svart eller vit skala. Att man antingen är fri eller liksom lever i ett determinerat universum.
Mm.
Utan att det är en grå skala. Så vi kan inse att vi har varit determinerade i våra liksom känslor och våra val. Och så gör vi ett aktivt val. Jag vill gå mot att vara mer fri.
Mm.
Och då går vi mot, låt oss se, från ljus till mörkt eller mörkt till ljus. Och där jag tror den absolut friaste, den som verkligen kan utöva fri vilja, är en upplyst själ eller en upplyst varelse.
Mm.
Och att de som söker sig mot upplysning, alltså söker sig egentligen mot att vara absolut fria i sina val och handlingar.
Exakt. Så det är väldigt många av oss som kanske inte är så fria som vi kanske tänker och tror. Vad tänker du att meditation ändå gör med en människa att komma i kontakt med sig själv? Hur kan det förändra ens liv?
Mm.
Från att inte vara alls i kontakt utan bara springa på och göra liksom allt det man alltid har gjort och inte reflektera så mycket, till att ta tag i det och faktiskt börja eftersträva att komma i kontakt inåt. Hur kan det förändra en människas liv?
Jag tror, jag är övertygad om att det förändrar människors... Och nu är frågan egentligen vilken meditationsteknik vi pratar om. Det finns meditationstekniker då vi bara observerar andning.
Mm.
Så vad det gör är att det liksom vässar eller stärker vår koncentration och vårt fokus.
Mm.
Där vi får ett bättre... Även får ett bättre immunförsvar.
Mm.
Kroppens nervsystem får avslappna av och så vidare. Så finns det andra meditationstekniker där vi föreställer oss saker och ting. Och då händer andra saker.
Mm.
Men jag tror att vad alla meditationstekniker gör någonstans är att lugna ner nervsystemet. Stärka immunförsvaret. Stärka minnet. Man kommer i kontakt med sig själv eller delar av sig själv. Absolut. Jag kan prata mer om vipassana. För vad jag tror där, som sagt, för koppla tillbaka till det vi precis pratade om. Att ju mer man går på den vägen. Ju mer man rensar. Så upplever jag att de här sanningarna som vi alla bär på.
Mm.
Blir oundvikliga att observera. Och de här sanningarna är på något sätt naturlagar, ser jag det som. Till exempel om vi kallar det för karma. Mm. Eller så här, egentligen orsak och verkan.
Mm.
Det är bara oundvikligt att det är så. Om du är trevlig mot mig så är jag trevlig tillbaka och så vidare. Och då börjar man leva efter dem.
Mm.
Och när vi börjar leva efter de sanningen eller naturlagarna, då blir det en bättre värld. Helt enkelt.
Mm.
Så jag tror att världen blir bättre när vi börjar observera oss själva inifrån.
Mm.
Och att det någonstans är lösningen till alla problem på den här planeten.
Ja, precis. Och det är ju det att komma ihåg de här sakerna. Att allt är energi på något vis. Jag tänker mycket på det. Att föreställa sig att man är en själ och att allt omkring en är energi.
Mm.
För det blir ett annat perspektiv då.
Mm.
Och precis som du säger, vad du sänder ut för energi är den energin som du attraherar tillbaka.
Just det.
Ah, tusen tack, Babak, för det här samtalet. Det
tack
var ju oerhört häftigt att få ha dig som gäst.
Mm.
Jag är så glad att jag fick komma till Hallonbergen idag på ett studiebesök.
Jag är så glad att du är här. Det är jättefint.
Ja, ah, det känns så underbart att, att möta dig. Och det här, du satte igång så mycket tankar i mig. Och få se om jag någonsin vågar göra en vipassana. Det låter ju hardcore verkligen.
Det kommer du göra.
Jag beundrar dig som har gjort det 5 gånger.
Ja.
Men jag är attraherad av tanken
vad
att
fint.
Göra det. För det är onekligen saker som kommer att frigöras.
Mm.
Mm. Tusen tack Babak Jampur.
Tack själv.
Lycka till med allt i framtiden.
Tack, detsamma.
Kära vänner, jag hoppas att ni har fått lite mer grepp om vad vipassana är för någonting och vad det kan göra med den inre friden. Jag tycker att det verkar fantastiskt. Fantastisk övning, men också väldigt utmanande. Jag undrar hur jag skulle klara av att vara på en vipassana-kurs i 10 dagar mediterandes i tystnad. Bara jag tänker tanken så kryper hela systemet. Men jag förstår ju att det är omvälvande för kropp och sinne och själ. Och jag tyckte det var helt fantastiskt att få träffa Babak hemma hos honom i Hallonbergen. Och han bjöd på en sån himla god lunch. Det var ett sånt underbart möte med honom som jag aldrig kommer att glömma, och jag hoppas att jag får träffa honom fler gånger i framtiden. Det finns så många fantastiska människor omkring oss, hörni, om vi bara tar oss tid och stanna upp och mötas. Alla runt omkring oss bär runt på fantastiska berättelser och historier, precis som du som lyssnar. Och det här med motvilja och begär, hur intressant var inte det? Alltså när han sa de orden till mig, att det är det vi brottas emellan, motvilja och begär. Det gav mig något så otroligt mycket. Jag vet inte om det landade lika kraftfullt i er. Hur tydligt jag plötsligt såg allt när han sa det. Och hur tydligt jag fick den här bilden av ett flipperspel. Där man liksom far fram och tillbaka som den här silverkulan i ett flipperspel. Mellan motvilja och begär. Wow! Och det är ju där någonstans vi måste förstå hur viktigt det är för oss att stanna upp och landa. Oavsett om vi gör vipassana eller inte. Men att åtminstone stanna upp och meditera lite emellanåt. Tack för att ni lyssnar på oss och in i själen. Ni är fantastiska, precis som ni är. Ta hand om er. Puss och kram. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt, och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.